Trevligt att vara tillbaka i kyrkan. Jag har ju varit lite så där mer horisontal än normalt. Jag låg ganska så sjuk och därmed vill jag tacka församlingen för så många av er som uppmuntrar mig sista veckorna när jag låg ungefär 2 veckor sjuk. Jag var ganska illa däran ett tag att se på 200 och känna mig allmänt nära Herren. Och det är aldrig fel förstås på det sättet, men lite närmare Herren än vad man kanske hade planerat från början. Så jag vill tacka församlingen för era böner. Jag vill tacka så många av er som hörde av sig till mig och uppmuntrar mig. Det finns få saker som berör mig så mycket när jag känner att människor bryr sig om en liten skruttig syndare som mig. Så det får ni fortsätta med om ni tycker om mig. Hörrni, jag är dock tillbaka idag. Jag hoppas i någorlunda god form och ska vi leverera lite Guds ord som ligger på mitt hjärta. Det är ändå pingst. Det är på något sätt pingstvännernas julafton idag. På något sätt vi tycker om att Jesus kom och det älskar vi. Älskar oss ännu mer att han dog för våra synder. Men det är något absolut fantastiskt med att han sänder den heliga ande till oss. Det är på något sätt något som utrotningshotat bland oss att tala om. Jag såg en undersökning, en välkänd tidning i Sverige där 86% inte hade en aning om vad pingst var för någonting. Och jag hoppas inte att det är samma procent i vår församling. Hoppas på lite högre siffror där. Hörrni, jag minns innan jag själv blev frälst och tog emot Jesus som min personliga frälsare när jag var 18. Så minns jag att jag ändå uppvuxen i en kristen familj och hade en barnatro och jag använder den nu som då till och med att be. Man på något sätt hör av sig till honom när det krisar till sig. Och det kanske så med er också ibland. Men jag märkte en skillnad som hände med mig dagen jag tog Jesus till mig som en personlig frälsare. Så hände någonting. Mina böner så upplevde jag mitt alltså blev lite mer besvarade än de var tidigare. På något sätt så upplevde jag från att Gud var någon sån distanserad, egenkonstruerad gubbe som oftast var sur. Så blev han mitt i allt någon som var väldigt personlig och hade till och med ett personligt intresse av mig. Jag upplevde dagen då jag böjde mina knän i Helsingfors, Philadelphia kyrkan. Så jag upplevde att skillnaden blev att denna guden som på något sätt var fjärran tidigare så blev mitt i allt personlig till mig. Och jag blev på något sätt så fascinerad av att en gud som har skapat universum till och med har intresse av att kommunicera med lilla jag. På något sätt, det blev på något sätt en aha-upplevelse. Det blev som att synken få bort och man fick tia i alla prov samtidigt. Alltså det blev en enorm euforisk känsla att Gud, den allsmäktige universums härskare, har ett intresse av att inte bara kommunicera utan också lyssna, samarbeta med en människa som mig. Och det tror jag på något sätt är skillnaden med religion och vi på nytt födda kristna. Det är på något sätt att den distansen från Gud byts på något sätt. Den krymper ner. Och från att på något sätt vara långt borta, man ska arbeta sig uppåt på den här religiösa trappstegen, så upplever man att det inte alls var det på det sättet. Det är inte så att vi måste klättra upp och utföra alla dessa lagar och dogmer, utan när vi blir på nytt födda så förstår vi att det handlar inte om att vi klättrar upp, det handlar om att Gud har klättrat ner. Det handlar om att Gud på något sätt har kommit ner till mig och sagt: Anders, du kommer inte sökt upp på din religiösa stafstege, därför beslutar mig för att komma ner till dig istället. Och det på något sätt ska jag vilja definiera här i början i min inledande strof, att det är på något sätt skillnaden mellan på nytt född kristendom och religioner. Det är på något sätt att Gud kommer ner till oss. Vi behöver inte komma upp till honom. Det går inte så bra. Fast vi har försökt med heliumballong och allt så faller vi ändå ner till sist. Och jag märkte inte bara att jag fick bönesvar när jag blev kristen. Mitt alltså började hända till och med under och tecken. Jag har ju alltid på något sätt ändå trott på Gud i någon form. Lite mindre och lite mer emellanåt. Men jag märkte att när jag fick den personliga relationen med Gud och den heliga ande så började också hända saker som jag inte riktigt förstod. Plötsligt så såg man lite syner. Plötsligt började man höra Guds röst som började tala om diverse människor. Plötsligt börjar till och med människor bli helade. Plötsligt börjar man se olika mirakler. Och är det någonting som också ska definiera en på nytt född kristen, så är det ett naturligt liv i det övernaturliga. Jag tror på något sätt att en sån fråga skulle jag slänga ut i dina små fina öron idag. Det är att när var du senast med om någonting övernaturligt tillsammans med den heliga ande? Var det morse? Bra. Men för de flesta och många av oss så är det inte morse. De flesta av oss tänker ibland tillbaka många, många år att ja, men den gången så var jag med om någonting saligt på ett möte. Jag på något sätt lever en liten enkel tro som jag fann i min bibel. Att den heliga ande kan göra under och tecken var vi än är hela tiden. Om vi bara säger bort eller hemma så vill jag vara Herren till lags, som Paulus uttrycker det i andra Korintherbrevet 5 och 9 eller 10. Alltså, det kristna livet handlar om att vi har en relation som är personlig med Gud själv. Så han har kommit ner till oss och som på något sätt uttrycker sig att Gud kan till och med använda oss idag, då var vi än är, hur vi än är, hela tiden och ständigt och jämt. Så en inledande frågeställning innan jag går in i min predikan, så att jag vill i alla fall ska tänka en halv sekund på det här. När var du senast med om någonting övernaturligt i ditt liv? För det övernaturliga tycker jag borde vara en naturlig ingrediens. Den rättighet, Guds rättighet för oss, att vi ska vara med om övernaturliga saker tillsammans med Herren. Tänk lite på det. Och det tredje som hände med mig, jag fick den här personliga relationen, man vill alltid att den ska bli bättre förstås. Och att man fick vara med lite om lite undertecken, man vill ha ännu mer av det. Men det tredje som hände, att jag började se världen med nya perspektiv. Jag såg inte längre bara fiender. Jag såg Guds skapelser. Jag såg på något sätt inte bara elände, utan så möjligheter för Gud att förhärligas. Att på något sätt, att man kan aja sig och åka sig och acka sig och vea sig hela tiden. Det finns så mycket skavanker i vår värld. Men som hände med den här slöjan som får bort ur mina ögon, så märkte jag med mig själv att det finns möjligheter för Gud att göra saker i den här världen. Det är inte bara eländigt, det är inte bara aktiekursen som var neråt, nit och bubblan sprack och hade sig. Utan det finns möjligheter genom varenda troende som är överlåten Jesus, som har en personlig relation med Gud själv. Det finns en möjlighet genom allt mörker att Gud blir förhärligad. För ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Så trots att du tycker att hela världen är mörk och eländig, allmänt otrevlig mot dig, så är alltid möjligheten att gå tända ett ljus. Istället för att ropa och förbanna mörkret. Så det var tre små enkla saker som jag tyckte hände med mig när jag fick möta Jesus. Och det som jag vill tala om idag. Snart. För vi lever då i en värld idag som är enormt behov av Gud. Och jag tror att det är enbart genom den heliga ande som vi, du och jag kan göra en gudomlig skillnad i den här världen. När du ber för en sjuk och önskar att hon ska bli frisk, så är det en helig ande i rörelse. När du står inför en svår situation och vill be trons bön att den situationen ska förändras, då är det en helig ande i rörelse. Alla övernaturliga saker som sker i ditt liv inträffar enbart genom den helige ande. Vad som alltså vi mer och mer behöver i vår tid, att en troende dels får en större medvetenhet om att det finns en kraft i den heliga ande. Och en större kännedom kring att den heliga ande vill använda vanliga människor för att förändra världen där du och jag går fram. Och det ska vi lite snabbt plöja ner i dagens pingstpredikan. Jag hade ett fint citat av Peter Halldorf som vi kanske skulle inleda med. Jag glömde att anteckna i mina egna anteckningar. Det kom så sent, men jag tycker han skriver det väldigt bra. Utan den heliga ande är Gud långt borta. Är Jesus bara en gåtlik figur? Är Bibeln en hopplöst motsägelsefull text? Är kyrkan bara en organisation? Är mission bara propaganda? Är kristet handlande bara slavmoral? Men med den heliga ande är allt möjligt. Fina grejer, en gode, skäggige Peter. Jag har valt dagens text från Joel 2. På något sätt finns ju ett mer heliga andeinspirerade texter nästan i Gamla testamenten, Joel 2. Och jag har tre enkla delar som jag skulle ha talat till er för att du idag ska få en förståelse om den heliga ande. Jag tror att många av oss vi lever i en okunskap som på ett sätt förminskar, begränsar och på något sätt är i vägen för att Gud ska kunna göra det som han har tänkt göra genom dig. För jag tror på något sätt att Gud vill använda varenda människa. Du tror ibland att Gud vill använda alla människor utan dig. Och då ska jag på något sätt vilja försöka förklara det så till och med jag förstår det. Hur det är egentligen enligt Bibeln. Och första delen så kallar jag på något sätt att en sån dagssituation. Joel 2, vers 1 och 2, 10 och 11 säger så här. Blås i horn på Sion. Kan någon ju eftermöte om ni vill. Låt larmet ljuda på mitt heliga berg så att alla som bor i landet darrar. Till Herrens dag kommer, ja den är nära. En dag av mörker och tjocka. En dag av moln och dimma. Lik den gryning som breder ut sig över bergen. Inför dem darrar jorden. Himlen bevar, solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken. Herren låter sin röst höras framför sin här. Mycket stort är hans härläger. Stark är den som utför hans order. Ty stor är Herrens dag och mycket fruktansvärd. Vem kan uthärda den? Det låter ju positivt. Ja, jag skulle egentligen vilja ha haft hela Joel 2, men jag måste krympa ner det för det var en ganska lång och seg historia om man tar alla verser. Men egentligen beskriver den första delen i Joel 2 någonting väldigt intressant. Som jag skulle på något sätt vilja uttrycka det som att det är en dagsrapport hur det är ställt i världen idag. Hur på något sätt många människor, många troende vet också att sista tiden är på väg och så blir man extremt nervös att Jesus kommer tillbaka. För man är inte säker på om man är tillräckligt bra och då man missförstått nåden. Och jag tycker på något så personligen att när man tänker på Jesus återkomst, det borde också vara på något sätt julafton för en pingstvän. På något sätt så fantastiskt, någonting som man ser fram emot, någonting man längtar efter. Någonting på något sätt som är det absolut bästa som kan hända dig här på jorden. En del som jag pratar med, en del som jag pratar, och ibland pratar med mig själv, det själv tycker så här att, jo, att Jesus får nog komma tillbaka, men gärna om några år så hinner leva livet lite här på jorden. Alltså, kära vänner, du missförstått det här eviga livet. Det är mycket bättre där än här. Men när vi lever ett liv utan den helige ande så kommer vi alltid på något sätt uppleva världen som väldigt mörk, väldigt ångestfylld. Och jag själv kämpar ibland med ångest och det är ingenting på något sätt märkvärdigt med det. Men den första delen berättar för oss att världen är väldigt mörk. Och berättar också att människornas kamp mot detta mörka är en väldigt ojämn historia. Hur människan försöker finna en mening med detta liv utan Gud. Men hur detta oftast nästan alltid enbart leder till ångest och död. I korta ordalag kan man säga att det är livet idag för de människor som lever ett liv utan den heliga ande. Och märkvärdas, jag sa inte de som inte är kristna, utan jag sa utan den heliga ande. Det är halvt provokativt som jag tycker om att vara ibland. För jag tror att många kristna och icke-kristna för den delen känner på det sättet att det är någonting som saknas. Jag talade om det för 2 veckor sedan och bullra på lite om det, där vi på något sätt försöker hitta den här nästa nivån hela tiden. Man försöker hitta på något sätt sista pusselbiten som gör att bara få nästa jobb, nästa karriär, nästa fru. Så på något sätt så löser sig allting. Man får fin harmoni i livet. Men jag vill påstå som Augustinus så välkänt säger, att min själ finner ej sin ro och vila förrän den finner sin plats hos Herren. Att på något sätt, vi behöver inse att leva ett liv utan Gud i vardagen så kommer hela världen att känna sig som ett stort slagfält där vi hela tiden är på den förlorandes sida. Där vi hela tiden måste sticka upp huvudet ovanför ytan medan vi har såna här 10 kilos säckar på fötterna som vill dras ner under ytan hela tiden. Att på något sätt, vi, du och jag behöver inse att ett liv utan Gud, utan den heliga ande i vår vardag, där han på något sätt får äras och på något sätt förhärligas genom oss, kommer alltid att leva ett liv som är någorlunda, mer eller mindre fattigt för dig och för mig. För när jag ser världen så märker jag att den är väldigt jobbig ibland. Jag läste häromdagen på nyheten om ett gäng med 12-åriga tjejer som är 19 knivhugg. Att hugga ner en lika gammal klasskompis till dem. Eftersom de trodde att genom de gjorde detta skulle det accepteras och bli en efterföljare till en påhittad figur. Jag läser en annan nyhet att det bara i år så har 3 personer blivit skjutits till döds av poliser i Sverige. Och jag läste till min stora fasa om den för många välkända nyheten om den här 35-åriga kvinnan som hade begravt 5 spädbarn i sin källare. Jag på något sätt läser och blir lite små nervös ibland när jag läser de här nyheterna och hör och på något sätt får ta del av den här världen som bara tycks bli jobbigare plats att infinna sig i hela tiden. Och jag märker det när jag talar med mina vänner och med människor som inte känner Gud och människor som kanske borde känna Gud lite mera och med människor som borde prioritera Gud lite mera, så märker jag att det finns en skillnad på de människorna som lever med Gud när man ser de här situationerna och en människa som lever utan Gud. För jag tror, och med det sagt, så rättfärdiggör vi inte de här händelserna. Vi vill ju inte ha dem. Det är inte det jag säger. Man kan alltid bli missförstådd i kyrkan. Men när jag tänker på de här jobbiga situationerna som finns, så tror jag att när vi lever med den heliga ande, som jag sa tidigare, så börjar vi se de här situationerna som en möjlighet för Guds namn att bli ärat. Kanske du har några stridande grannar i samma trapphus där du bor. Kanske Gud vill använda dig för att nå de människorna med kärlek. Kanske du känner någon fattig människa som du bara vet att är fattig. Kanske Gud vill använda dig för att ge den människan lite mat. När vi lever med den heliga ande så ser vi alltid möjligheterna för Gud att förhärligas i världen. Det kom ju en gång till Jesus och frågade om en man som hade varit sjuk väldigt länge. Och så frågade de Jesus att vems fel var det här? Det är på något sätt så typiskt människan. Vems fel är det där? Det är ungefär som Petrus funderar med Jesus att hur ska det bli med den där lärjungen? Johannes 21. Vad angår det dig, sa Jesus? Ibland så tycker vi så mycket om att fundera och filosofera och tala om alla andra människor. Och så hör man bara Jesus, vad angår det dig? För det går för den systern eller brodern. Och på samma sätt så tror jag ibland när vi lever utan den heliga ande, så då börjar man fråga så här, människa, vems fel är det att han är sjuk? Vems fel är det att det går så dåligt för den där familjen? Vems fel är det nu att Anders predikar så dåligt? Men inte är det någons fel, säger Jesus, utan det är för att Gud ska bli förhärligad. Att Gud kan till och med använda en sån här spretig, mager syndare som jag för att någon till och med blir glad när jag predikar, det är bara nåd. Och på något sätt, vi måste omvända oss från det tankesättet som så lätt inträffar med oss när vi lever utan den heliga ande. Då börjar vi bara scanna efter fel hos varandra istället för att se möjligheten för Gud att bli förhärligad. För min själv hur man levde innan man mötte Gud. Hur man sökte efter olika tillfällen och situationer för att man på något sätt ska ge igen eller ge tillbaka. Eller man ska vara bäst och finast och snyggast. Allt det där är man ju. Men jag märkte att det var någonting som alltid saknades i mig. På något sätt ett jagande efter vind som Salomon uttryckte. På något sätt när man sökte finna den här meningen i livet utan den heliga ande. Jag tror det som att springa som en ekorre i det hjulet. Man kommer aldrig fram och går bara runt. Tills man är trött och man inte kommer fram en enda meter. Därför måste vi fråga oss, du och jag, vi måste vara ärliga med oss själva. Att lever vi med den heliga ande? Ser vi världen med Guds glasögon? Han kanske inte behöver något sådant, men ser vi världen på det sätt som han ser det? Ser vi aposteln Matteus? Ser vi församlingsplanteraren Paulus istället för tjuven Matteus, mördaren Paulus? För när vi får Guds syn och vi lever i den heliga ande, så det främsta beviset på att vi lever med den heliga ande i centrum, det är att vi börjar se möjligheter istället för problem. Och jag skriver så här provokativt här på slutet, att det förvånar mig att gång på gång att se hur kristna är så beroende av allt annat utan den heliga ande. Vi kan inte tro att vi kan förändra den här världen eller ens göra en skillnad för Guds rike ifall vi inte lever ett liv som är starkt influerat och påverkat av den heliga ande. Punkt 2. Det måste bli lite mer harmonisk i alla fall. Omvändelse är nyckeln till det nya livet. Om vi på något sätt gör en liten snabb definition på läge i punkt 1, så vill jag på något sätt tala snabbt om vad jag tror är vägen till det nya livet tillsammans med Gud. Men nu säger Herren, vänd om till mig av hela ett hjärta med fasta gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder. Och vänd om till Herren, er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han, sent i vrede, stor i nåd, och han ångrar det onda. Det finns en röd tråd, jag vet inte om du har läst profetböckerna i Gamla testamentet så många var. Jag var så glad när Kia hade det här Jesaja-projektet. För det är bra att läsa lite Gamla testamentlig litteratur. Man tror ibland som pingsvän att man ser Bibeln börjar i Apostlagärningarna 1. Det finns 70 böcker där för det. Men det finns en röd tråd när man läser de här profetböckerna i Gamla testamentet som egentligen går så här. Det kommer en lägesrapport där profeten eller Gud är lite små så fundersam och frustrerad att Israel håller på och vinglar på som de gör som du och jag. Och så kommer en dom att gör ni inte så här så går det så här. Men i varenda profetbok så slutar varenda bok med en utläggning där Herren ger sitt hopp för framtiden. Uteslutande genom alla profetböcker så går till på det sättet. En lägesrapport, så här går de inte, ni omvänder er, men så slutar alltid med en fin skildring av Guds nåd, Guds kärlek och en längtar efter att få upprätta sitt folk. Och på samma sätt är det också här att Gud alltid vill ge människan hopp. För det är alltid så med Gud och alltid varit så att Gud har alltid hopp och vill det bästa med sitt folk. En del lever då med en gammaldags uppfattning att Gud är en dömande figur i Gamla testamentet. Han vill bara dela ut ont och paddor till höger och vänster. Men när Gud kallar oss till omvändelse så gör han det av en enda orsak. Jo, han vet att det bästa livet som du och jag kan erfara här på jorden, det är ett liv tillsammans med Gud. Och vägen till Gud går enbart genom omvändelse. Vi kan inte tro att vi kan predika nåd och Gud älskar alla barnen och hålla oss i handen. För vi kommer inte till Gud utan Jesus. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Och vägen till Jesus går via korset som vi talade om förra gången. Där korset på något sätt får symbolisera min egen död samtidigt som det symboliserar Guds eget liv i mig. Så om du funderar varför vi i församlingen talar så mycket omvändelse, det är för att det är det bästa du kan göra. Om du vill ha en sån där kur som fungerar till 100%, så det är en sån att du en gång i veckan böjer dina knän där hemma, erkänner inför Gud och Fadern och hela paratrasket där uppe att Herre, jag är syndare, förlåt mig. Jag ber om förlåtelse för allt dumt jag gjort. Jag omvänder mig till dig, Herre. Låt mig på nytt få ta del av ditt liv. Varje dag dör jag, säger Paulus. Vi behöver inte vara sämre än honom. Så om du på något sätt känner att du har blivit en sån dömande hård figur och känner att du bara ser problem och du ser inga gudslösningar överhuvudtaget någonstans, det kan hända att det vore på sin plats att du böjde dina knän och sa till Jesus, Herre, hjälp mig. Jag behöver igen på något sätt få ta del av det här livet. Jag behöver igen på något sätt få den här heliga andes liv som pulserar i mig, för jag blir en väldigt negativ surkart som jag ganska ofta känner att jag blir. Och jag märker att ju mer jag omvänder mig till Gud, desto mer positiv är jag. Det borde stå i varenda kristen arbetstagares arbetskontrakt att de ska omvända sig varenda morgon innan de kommer till jobb. Det blir så mycket positiv arbetskänsla och atmosfär etc. För när vi får komma till Gud får vi ta del av hans liv. Och det är så fantastiskt. För Gud har ju alltid stått sedan begynnelsen för hoppets evangelium. När människan föll i synd och gjorde bort sig så svarade Gud med att profetera hopp in i framtiden. Han sa att kvinnan ser sig och krossa ormens huvud. Och faktum är att Gud hela tiden har sökt sig efter människor som har varit villiga att omvända sig. Han har alltid varit beredd att möta människan som omvänder sig. Och det tycker jag är fantastiskt. Jag läser om kung Ahab. Har ni hört om honom? En väldigt ond figur. Han hade valt fel fru, Isabel. Och det står om Ahab att han utrotade nästan hela Guds folk. Det fanns bara 500 personer som Gud gömt en grotta. Och han på något sätt fick hela folket att tillbe Baal, och det var helt fullt sådana väckelsemötet i Baal där de sjöng och dansade och hade sig, och Elia var där och försökte tävla mot dem och vann. Men så är Gud då på något sätt säger till Ahab att genom en av sina profeter att när du har gjort så här så ditt rättmätiga straff är detta. Du ska döden dö. Och står det om Ahab, tycker jag är så fint. Jag ska rekommendera att några av er gjorde det här också. När Ahab hörde detta, Elia sa det, rev han sönder sina kläder, svepte säcktyg om sig och fastade. Han låg klädd i säcktyg och gick tyst omkring. Hur man nu lyckas med det. Då kom Herrens ord till Tisbiten Elia. Han sa det, har du sett hur Ahab ödmjukar sig inför mig? Därför att han ödmjukar sig inför mig ska jag inte låta olyckan komma i hans tid. Först i hans sons tid ska jag låta olyckan komma över hans hus. Jag gillar det där. Jag tar en man som ändå gjort massa bad stuff, alltså massa onda, dåliga grejer. Men så valde han att ödmjuka sig inför levande Gud. Och direkt han gjorde det så fick inte han ett finger av Gud som på något sätt pekar på hans fel och brister. Utan han möttes av nåd, kärlek och acceptans. Och det är det som vi också behöver mer av idag, du och jag. Vi får uppleva den här guden som bara älskar oss. Det är ända på något sätt kravet, kriteriet, inga gärningar, inga lagar. Utan det att vi kommer till honom med ett brustet hjärta och säger Gud, här är jag, syndare, fräls mig. De möter han alltid oss med öppna armar. Han kramar om oss, han fyller på med hans kärleksdos och ger oss det som inte vi förtjänar, utan det som han vill ge oss av hans nåd och kärlek. Jesus sammanfattar detta fina på ett magnifikt sätt. Jag älskar den här versen i Lukas 13:34. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har du inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Denna längtan och detta uttryck lever med oss ännu idag, och detta rop går ut över världen. Gud som har gjort allt som är hans makt väntar bara på att hans folk ska omvända sig så att han själv kan omsluta oss under hans vingar, och hans kärlek kan bara skölja över oss och ge oss det liv som jag vet att du längtar efter. För vägen att leva tillsammans med den helige ande går genom omvändelsen. Där man likt Paulus får en uppenbarelse om Kristus och sedan lyssnar noga med fri vilja gör ett val att följa honom. Ännu en gång hör dessa två ihop, omvändelse och den fria viljan. Känner du att denna kraft avtagit i ditt liv, eller du kanske aldrig upplevt den helige andes kraft i ditt liv. Kanske är det dags att du omvänder dig och ödmjuka dig inför honom så att han bara kan låta dig ta del av detta liv och hans kraft till dig. Gud är inte intresserad av ditt förflutna på det sättet att han på något sätt kollar om du är duktig nog. Han är intresserad av att forma din framtid, och det handlar mer om din vilja än om hans. Det går idag ut ett rop från himlen om omvändelse för dig och för mig. Inte för att Herren vill bråka med oss eller bara vara allmänt i förtret, utan för han vet att det bästa livet du och jag kan uppleva här på jorden, det är ett liv tillsammans med honom. Men vi kan inte uppleva detta liv utan att först omvända oss till honom. När vi placerar oss ner från vår egen tron och säger Gud, jag behöver dig som Herre. Jag har försökt ordna det här livet själv så länge. Nu är det dags, Herre, att du får ta kommandot. För annars kommer du vara som en ekorre som bara springer runt och runt och runt, och du blir aldrig nöjd. Oavsett hur bra du lyckas i karriären, oavsett hur många miljoner du lyckas samla på ditt konto, oavsett hur stor familj du får. Du kommer aldrig få en tillfredsställelse så länge du själv sitter på tronen. Du behöver ha Jesus som ger dig livet. För bara i honom så kan du få del av hans liv. Del 3 och sista delen. Jag hade en sån där. Det var inte felstavat min rubricering idag när jag skriver att allt förmår genom honom som är kraft, frågetecken. För jag funderar ibland om vi lever med den helige ande som Herren har tänkt med det. Joel 2:18, några verser därifrån, då säger vi. Då fylldes Herren av nitälskan för sitt land. Han förbarmade sig över sitt folk. Och det ska se därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor ska i de dagarna utgjuta min ande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Till på Sions berg och Jerusalem ska det finnas en räddad skara så som Herren har sagt. Bland kvarlevan som Herren kallar. Vad som händer när du och jag omvänder oss till Herren. Där du får tillgång av den helige ande. Den helige ande ska ibland vara en svårdefinierad sak för en del. Och förstå sig på. Men den hjälpare som Herren ger oss. Parakletio eller parakletos, grekiska ordet, betyder egentligen att när du står inför en domstol och allmänt nervös, hur ska du klara dig ur den här situationen? Som inte alltså träder in, du vet, den här dunderadvokaten från USA. Tight slips, blank, svarta ledarskor. Och som inte alltså säger han, du behöver inte prata så mycket, jag fixar det här. Sen 3 timmar senare, du har inte fattat någonting, så är du frikänd. Enligt grekiska är samma ord som används för parakletos. Det är just en advokat som för din talan inför en domstol. Min pappa berättade en berättelse när en av hans bekanta hamnade i Rumänien. Han var på en missionsuppdrag i forna kommunist-Rumänien. Så hamnade han inför domstol. Han kunde inte ett enda ord av det språket som de talade där. Han fattade inte riktigt hur han skulle klara sig ur den här härvan. Men mitt i att han står inför domstolen så kommer anden över honom. Så han börjar tala tydligen det språket som de pratar rumänska då. Så efter en halvtimme så var han frikänd, han förstod inte vad som hade hänt. Och lite så också med den heliga ande. Att när den heliga ande kommer över oss så får vi en kraft att genomföra, utföra saker som ej längre handlar om vår kunskap och kraft och styrka utom honom. Det på något sätt det omöjliga blir möjligt. Och allting på något sätt handlar inte så mycket om vår egen förmåga utan bara om honom. Han som sa, var det ljus så blev det ljus. Det är den samma anden som uppväckte Jesus från de döda som bor i oss. Det finns ett fint exempel tycker jag, hur den heliga ande förvandlar människor i vår kära filurbroder Petrus. Vi som har läst lite Bibeln om Petrus så vet att när Petrus var igång där så han tyckte om att vara i centrum av saker och ting. Att till exempel så skulle han försöka få Jesus att inte dö där och han skulle kasta ner några eld över Jerusalem när de inte riktigt var snälla. Och sen lovade han dyrt och heligt att när om alla överger dem så jag ska inte överge dem. Och så sprang han iväg där. Han var ganska med ganska länge men sen förnekade han Jesus 3 gånger. Och sen sa han till sist då att hur ska det gå med Johannes? Att han var väl på något sätt fokuserad på sin egen karriär hela tiden. Det märkliga sen när den heliga ande faller över denna Petrus på pingstdagen. Så står han frimodigt och predikar på något sätt inför hela Jerusalem. Och en hel tusentals människor kommer till tro och låter döpa sig i Jesu namn. Att som händer när ni får den heliga ande. Det är på något sätt att fokuset försvinner från mig och min egen präktighet, duktighet och att jag ska lyckas med så jättemycket. Alla ska tycka att jag är så snygg. Till att han ska bli ärad. Lyssna hur Petrus talar i Nya Testamentet och jämför det med hur han talar sen i apostelgärningarna. Fokuset försvann från han själv och det förflyttas till den korsfäste Jesus uppstånden på den 3:e dagen. Sitta på Guds fans högra sida och be för oss. Det som händer med oss när vi får den heliga ande att vi på något sätt fokuset far bort från mig och så landar det på honom. Fokuset far bort från alla svårigheter, utmaningar och missöden som bara händer mig och allting är bara synd om mig hela tiden till att Gud kan bli ärad genom mig till och med. Det som jag tycker är så fantastiskt genom den heliga ande och vad den gör genom oss. Att den kan förvandla Petrus och sägs om Petrus och han led martyrdöden så ska de korsfästa honom. Men han ansåg sig inte vara så värdig att korsfästa som Jesus. Han ville korsfästa sig upp och ner. Vilket är en betydligare, grymmare form av korsfästelse. Där blodet bara rusar ner i ens huvud. Alltså, typ exploderar huvudet sen av någon form av blodgrej som ni får fråga och leka om närmare detaljer om. Men för min del så tycker jag det är så fantastiskt att se denna förvandling som hände med honom när den heliga ande kom över honom. Och hans liv inte längre handlar om honom själv, utan det handlar bara om att ära Herren genom hela sitt liv. Det handlar om att Gud och hans rike ska komma där han gick fram. Det handlar inte längre om att kasta ner eld över Jerusalem. Det handlar om att guld och silver det äger jag inte, men vad jag har det ger, stig upp i Jesu namn. Och jag skulle önska, kära församling, om jag får bli lite radikal sista minuterna, så skulle jag önska att det skulle finnas lite mer av den vardagen bland oss och i mitt liv. Att det, jag har inte så mycket guld och silver, men det jag har, det vill jag ge dig. Jag vill ge dig Jesus. Att när jag ber för dig så vet jag att jag vet att jag vet att Gud är över mig och vilar över mig. Att när jag ber för dig så kan Gud vara med och hela dig. Att när det kommer stora, svåra, jobbiga situationer framför mig, det kan kännas som ett berg, så kan jag bara tala till berget. Kasta dig i kön. Och så gör det. Inte för att det är min förmåga, utan för det är Guds förmåga och min tro på honom som ger mig denna förmåga som han ändå gör. Så kära vän, vad världen behöver idag är att Guds hand får komma i kontakt med människor som lever i ett beroendeskap av den heliga ande. Människorna där ute och här inne är inte så intresserade av hippa, moderna, fräscha kristna på samma sätt som de inte vill ha något att göra med döma, hårdande, exklusiva kristna. Vad världen idag behöver är kristna som lever den heliga andes kraft. Eftersom Gud är och alltid har varit, lyssna, attraktivt för världen och människorna i världen. Det står om Jesus att hela Jerusalem var samlad utanför hans dörr. Och jag skulle på något sätt önska någon gång att när människor såg mig, jag vet inte om det är en självisk bön, att de skulle på något sätt få se en liten gnutta av Gud i mig. Och min dröm för församlingen och för dig är att när människorna ser dig så kommer de inte ihåg alla dina karriärer och goda saker som du har gjort, utan de ska se Gud i dig. Vi är inte så intresserade i församlingen att vi på något sätt ska vara spräktiga och duktiga på allt, men vi är intresserade att Gud ska bli stor i våra liv. Att Gud på något sätt ska häva, på något sätt framhävas ur dig. Att den grannen som har kämpat så länge och kanske varit deprimerad och tyckt att livet har sugit så länge, när han ser dig eller hon ser dig så får hon eller han hopp. För hon ser Gud i dig. Och när människor ser Gud och möter Gud så möts de alltid av hopp. De möts av omslutande kärlek, kravlöshet och allt det andra som är positivt hos Herren. Det är vanliga människor som du och jag får gå fram och be för människor. Får uppleva hur Gud talar till oss personligen genom drömmar och profetior. Vi får höra historier om under och tecken har skett bara för det har funnits vanliga människor från Sion som har överlåtit sig att följa Jesus och ta del av det övernaturliga livet som han har i sig själv och hans natur. Guds profetia i Joel handlade om människorna skall profetera och det skall se syner. Det var inte någon chansning eller någon form av lotteri från Guds sida, vem som skulle få det ena och vem som skulle få det andra, utan det var hans naturliga plan genomtänkt för hela mänskligheten. Det är mycket mer onaturligt att leva som kristen utan den heliga ande än att leva med honom. Det är alltså något som Gud vill med varenda människa, att hon ska få uppleva den heliga andes kraft. Jag skulle kunna tala länge om vad det innebär, men ni kanske förstår en liten poäng i alla fall. För tänk vad underbart det skulle vara att leva i vardagen och bara känna hur andens liv pulserar ut från dig. Inte att du behöver anstränga dig, utan du behöver bara vara en kanal för Guds liv. För det börjar, jag vill ta den här trappstegen igen och vi ska avsluta med den sista bilden. Det trappstegen handlar om att världen idag är ganska så jobbig och eländig. Vi behöver inse alltså de här tre sakerna. Att vi lever i en förfallen värld där inget i den kan tillfredsställa dig. Vi behöver omvända dig från ett liv i synd och olydnad. Lydnad är bättre än offer, sa både Jesus och Gud genom profeten Samuel. Jag tror ibland, om jag får bli en halv minut allvarlig på slutet, så tror jag att bara den här salen så finns det kanske ett hundratal människor som Gud vill nå. Men på grund av vår olydnad, vår lathet, vår soffmentalitet så tillåts inte Gud nå de här människorna. för att inte vi öppnar upp våra hjärtan och säger: Gud, finns det någon människa där ute som behöver mig? Sänd mig. Det handlar inte om någon gärningsbaserad tro, utan det handlar om bara att vi älskar människan så jättemycket för att Gud först har älskat oss. Att det tvingar oss att springa ut, omfamna dem, älska dem, ta hand om dem, bry oss om dem, klappa om dem, uppmuntra dem, stötta dem, inspirera dem. Ni fattar poängen. Och till sist så behöver du över kontrollen till Gud och förstå att Gud vill ge dig den helige ande. Alltså, punkt 1, fatta att ditt liv är ofullkomligt. Punkt 2, omvänd dig till Gud. Punkt 3, ta emot den helige ande och lev i hans kraft. Ska vi be tillsammans.